Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Hjärtligt välkomna till Big Six podcast avsnitt 130 den 14 december idag med mig Viktor, Karl och Sabri i panelen. Och Sabri, är du nöjd efter Liverpools Champions League-spel i veckan?
Mycket. Det såg helt underbart ut. Jag gillade att de roterade lite och gav andra chansen. Mm. Kan du fråga Kalle samma sak?
Just det, Kalle.
Ja, men det var skönt att inte förlora en match i alla fall. Ja. Så att det var en lugn vecka för mig.
Det hade varit kul nu ändå om det faktiskt var så att ingen av våra lag, inget heter det, av våra lag spelar någon Europa-turnering i vår. Men Liverpool är ju faktiskt ändå kvar i Europa League.
Det är vi.
Men,
ja. Den ska vinnas.
För Manchester United är det slut och Chelsea har inte varit med. Nej. Överhuvudtaget.
Det var ju många som hoppades på under matchens gång igår när PSG låg under det, att få en PSG-Liverpool fight i Europa League istället.
Men låg de någon i live-tabellen, var de tre? Jo, men när, så länge Newcastle ledde var de precis.
Exakt, så var de tre.
Ja, ja, det hade, ja, jag vet inte om det hade varit någonting helt härligt. Om jag,
det hade varit konstigt mer kanske, ja, att se två storklubbar.
Undrar hur mycket PSG hade checkat ut i Europa League.
Ja.
Jättemycket.
Det är ändå en Europacup-titel som de ändå jagar. Eller alltså, de jagar ju en Champions League-titel, men det är väl bättre än ingenting, antar jag.
Ja, titel är väl titel där borta, men jag vet inte. Det känns som att Mbappé han taggar ju knappt till när det är Champions League. Så vad ska han göra när han ska möta Slovan Bratislava typ i Europa League?
Mm.
Men då hade han ju kunnat gå på 4% och gjort ett par baljer.
Mm. Jag sitter med The Sun uppe faktiskt. En favorit.
Det är
en favorit tablå. Ja. Tabloid. Skriver ofta mycket sanningar, men vet ni vad de headliner
sanningar
med?
Sanningar.
Ja, exakt. De headliner med Pot the Red.
Mm.
Vet, och, kan ni gissa vad det innebär?
Med Graham att göra kanske.
Kanske det. Och The Red.
United.
Mm, bra.
Mm.
Vad tror ni Graham Potter hade kunnat göra med klubben?
Ja, men alltså, vi sitter ju här och bara pratar om så här, vad kan den här tränaren göra med United, med de här spelarna? Men sanningen är ju att fan, man känner ju verkligen att problemet är ju större än bara en tränare. Det känns som att Pep inte ens hade kunnat gå in och lösa det här på en kvart. Alltså det problemet, alltså det är så mycket som är infekterat att det räcker inte bara med en bra tränare, känns det som. Men om vi bara ska leka med tanken vad Potter hade kunnat göra med United, så ja, men alltså det har ju ryktats om De Zerbi också. Det är väl inte, de är väl inte så långt ifrån varandra liksom så här, men jag vet faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig. Jag kommer det bli bättre?
Under Potters sista tid i Chelsea så sa han på en presskonferens här, bara, jag vet att ni tror att det är jag som är problemet, men så är det inte.
Nej.
Och det citatet har ju bara gått och blivit mer och mer sant för varje omgång som Chelsea spelar fotboll idag under Pochettino liksom.
Ja, men i Chelsea hade han problemet då att han hade 58 spelare att välja mellan, ganska bra fotbollsspelare. I United kommer han ju ha ett problem där han har 11 spelare att välja mellan, och alla 11 är
dåliga. Han vill inte välja någon kanske.
Han vill inte välja ut.
Nej.
Han vill inte välja någon.
Nej.
Så ja, det är...
Mm. Kontexten är i alla fall då att Sir Jim Ratcliffe då, som förväntas eller ryktas köpa in sig 25% av klubben, då gillar Graham Potter. Och att de ska ha träffats då,
det ska vara hans gubbe.
Just det. Och det kan ju ändå, om det faktiskt är så att Ratcliffe nu kommer in i klubben och har fullt sportsligt mandat som är hans krav, och han har en tränare som han kom överens med och tränaren kom överens med honom, eftersom att det är han som ska leda det sportsliga och faktiskt göra värvningarna, att det kan finnas något samspel där. För det finns ju ganska många exempel på när tränare har sagt att det var inte min värvning, jag vill inte värva den här spelaren, utan klubben plockar in på andra, eller sportsledaren plockar in på andra premisser.
Likt Mudryk i Chelsea till exempel.
Ja, men kanske lite så, ja. Då kan jag ändå känna att det låter ju sunt.
Mm.
För så har det nog kanske inte varit de senaste åren. Nej, även fast såklart många tränare, jag menar Ten Hag har ju fått komma in och ta med sina spelare.
Och det gick ju sådär.
Ja, men det är en annan diskussion. Ja. Men så på så sätt sen skulle jag, det låter ju praktiken bra.
Mm.
Men jag vet faktiskt inte heller vad. För det pratas så mycket nu vad som ska hända efter söndagens match. Alltså efter United har förlorat mot Liverpool på söndag. Mm. Vad som kommer hända med Ten Hag.
Ja, men alltså jag tror att det är en bit, oavsett vem det är som kommer in, så måste United supportrar inse att ni är inte gamla United längre.
Men det har man väl gjort.
Man har ju inte gjort det. Man tror ju fortfarande att man är Ferguson United. Att man ska ha en chans mot vissa lag. Man ska spela på vitt sätt. Man ska ha en viss pondus. Det här har inte United haft på flera år. Man måste ju...
Är det inte problemet med media då?
Alltså mycket möjligt. Klart att de spär på det. Men alltså, fortfarande när man följer många. Och jag känner inte bara dig som United-supporter. Jag säger så här. Man lever fortfarande kvar lite i den här Ferguson-andan. Och jag förstår det. Alltså så här att man har varit van med en sak. Men man måste ju liksom, nu måste man ju blicka framåt och inse att man är ju inte där alls överhuvudtaget. Och kanske om man sänker förväntningarna så kanske man kommer kunna ha mer tålamod då, om Ratcliffe kommer in och han vill ju förändra saker och han vill ta in Potter. För att du vet, det kan ju inte bli en sån här Chelsea-grej att Potter ska ha 8 veckor på sig och förändra en hel klubb. Så man, i United måste man ju kanske, det är ju lite identitetskris kan jag känna.
Men det hade varit skönt tycker jag med en engelsktalande tränare, eller de flesta är väl engelsktalande män som faktiskt är engelsman på något sätt bara. I alla sina intervjuer. Mm. Det är ju härligt. Mm. Det är härligt att lyssna på.
Victor, ja? Saknar du Ronaldo? Ärlig fråga.
Cristiano Ronaldo? Ja. Nej.
Du gör inte det?
Nej.
Fan, jag kan inte sluta tänka på vad det hade varit om bara de hade kunnat komma överens. För att, alltså, du vet. Alltså,
det är så svårt att veta. Nu har han väl en otrolig höst där borta i Fjärran Östern. Västern, östern blir det. Men undrar vilken nivå han hade varit på idag, Ronaldo. Alltså det är väl klart han hade väl, det är inte så att han har blivit sämre än vad han var för ett år sedan. Men...
Nej, men man kastar ju honom för Weghorst. Och sen har man plockat in Höjlund. Ingen av dem är, alltså spela båda, slå ihop de två.
Och jag tror Weghorst har vunnit fler Premier League-matcher 2023 än vad Chelsea.
Ja,
alltså det är... Eller om de sa hemmamatcher.
Det är fler spelare som är ute. Ja. Så att, det börjar inte bli någon bedrift längre.
Nej.
Ja, men jag kan inte sluta tänka på om de där bara hade
att du tycker att man borde saknat honom kanske. Men jag tror det på något sätt också, apropå hur hela exiten blev och hur vad allt han gjorde och satt med Piers Morgan och så det känd, man har sånt, allt det jag, bara satte så dålig
nej,
stämpel på det hela.
Det. Jag fattar att det kanske gick lite för långt, men jag kan inte sluta tänka på att fan, ju mer man ser Ten Hag, ju mer ser man att han är inte normal, alltså han är, det är ju någon skruvlös där liksom, så man tänker att allt kanske inte bara var Ronaldos fel, sen att han gick ut och grät ut i Piers Morgan och de här grejerna, det är ju bara rätt.
Om ni fick plocka in en spelare till era lag från en tidigare upplaga i sin prime.
Mm.
Vilken spelare hade du tagit då?
Xabi Alonso.
Kalle?
Står mellan...
Får jag gissa vem du står mellan? Lampard och Drogba?
Ja, jag tänkte också på Eden Hazard.
Mm. Han var ej dålig i sin prime.
Nej, och alltså så kollar man tillbaks nu.
Men känner du att
Men så förstår man att många tränare kanske, eller att Chelsea gick bättre under vissa tränare på grund av Eden Hazard, för att han liksom bar ett anfallsspel helt själv. Kollar man liksom matchen vi hade mot Everton senast, så var jag så trött på det. På det anfallsspelet, eller mot United för den delen, att det inte finns någon IQ i offensiv riktning för Chelsea. Alltså Sterling, Jackson och Mudryk ihop får inte ihop mycket på ett Mensa-test, tror jag inte. I alla fall om de skulle ha någon fotboll som
Mensa-test. De närvarar inte på Mensa-sourcemöten.
Nej, exakt. Så att, och Hazard, liksom, han hade kunnat få både Jackson och Mudryk att se ut som världsstjärnor också, tror jag.
Men Hazard har ju en hade ju en X-faktor som absolut inte många hade. Sen kanske inte den X-faktorn inte kom fram i varje match, utan han var ju briljant i vissa matcher. Jag tänker ju Lampard.
Mm.
Alltså det var ju en stabil gubbe, alltså så här stabil mentalitet, typ som John Terry typ. Det känns som att Chelsea kanske mer behöver en sån typ, och att han kan få ut kanske att Mudryk som har det här, han har ju lite X-faktor i sig, det är bara kanske, det kommer ju inte fram. Nej. Men att det kanske hade behövts mer.
Verkligen, och det har ju John Obi Mikkel nu som har startat podcast, det har kommit citat varje vecka från den. Jag har inte lyssnat på den någon gång, men det, man behöver knappt det för att det sprids
klipp.
Sprids klipp på löpande band, och han säger det från hans tid i Chelsea när det kom en ny spelare som köptes in, liksom, det tog i månader för dem att liksom bli bekräftade av Terry Lampard och den gamla.
Spelade inte vi upp det för några veckor sedan i hans första avsnitt när han pratade om när Terry gästade?
Och det tror jag verkligen har försvunnit ur klubben. Ja. För att
jag tror inte det finns i många klubbar överlag. Och verkligen inte i en klubb som
det är väl den nya typen av fotbollsspelare med som är uppväxta. Mourinho har ju snackat om det också. Att de yngre spelarna som har kommit upp nu, första de gör efter en match är att kolla sin mobil och sen så lyssnar de inte på vad tränaren säger. Och allt det här.
Klassiska Pogba och Lingard står och dansar i omklädningsrummet.
Ja, men typ. Och det tror jag verkligen har försvunnit. Och kollar man på liksom vilka värvningar vi har gjort under Bowley-eran nu, så är det ju ingen som är över 25 år. Mm. Så det är ledarlöst i Chelsea.
Ja, men det är därför jag tänker mer än kanske en Lampard. För Thiago Silva finns ju där bak som ändå skulle kunna ta en ledarroll. Sen, alltså såklart, jag skulle kunna välja Gerard. Xabi Alonso var den första som kom upp på mitt huvud. Men jag tänker just den där kreativa på mitten som kan lösa lite... Lite, alltså du vet, Thiago, alltså jag skulle kunna bara ge mig Thiago i sin prime. Nu är han skadad.
Men han är tillbaka nu, sa jag. Det var någon,
men jag såg Klopp skrev något, jag sa någonting om att det är helt kört typ ändå. Jag vet inte, men nej. Och du då? United?
Wayne Rooney.
Ja.
Mm. Det hade jag nog faktiskt.
Det hade inte skadat.
Det hade, det hade behövts. Ja.
Förstår
fan vad bra han var.
Ja, satan. Paul Scholes kanske också.
Ja, visst. Ja, absolut. Alltså någon som håller sig centralt i banan.
Mm.
Men,
alltså,
idag finns det inte en spelare i boxen som kan göra ett mål. Alltså, nej, då tror jag ändå mer, alltså, jag tror ändå på Rooney på det sättet också. Och som
det
ledare
fina med Wayne Rooney är att du inte bara får den här klassiska nian som står och väntar på bollen. Utan han kunde ju droppa, gå ut på en kant. Han kan ju göra så många olika grejer. Och så kanske du får tillbaka Casemiro. Då har du ändå en
bidrog defensivt också.
Ja, men, Wayne Rooney, jävla bra shout.
Jag hade typ kunnat tänka mig Michael Carrick också.
Ja. Men sån,
Ronaldo,
de spelarna,
ja, men
det är sån typisk så spelare, Carrick, som man liksom, man fattar efteråt hur viktiga de var, man tog dem lite för givet. Alltså, Mikel är ju samma i Chelsea typ. De gjorde aldrig en dålig match. Och sen så när de väl la av så var just fan, han var rätt viktig ändå.
En väldigt rolig, jag pratade faktiskt med en kompis om det häromdagen när vi kollade på Champions League, då i tisdags. Så det, för John Obi Mikkel hade ju inte gjort ett mål i Premier League för Chelsea. Var det på så här typ 250 matcher?
Ja, han gjorde det sista säsongen, sen till slut.
Ja, och det är ju ganska många år sedan nu. Men då var vi ett kompisgäng hos en kompis som höll på Chelsea. Och så streamade vi den matchen. Och på något sätt så var väl streamen typ lite efter eller någonting. Men vi hade, jag och min kompis då, hade sett på livescore att John Obi Mikkel hade gjort mål. Och då började vi bara bolla upp så här. Ja, men ska vi gissa på om Chelsea gör mål? Vem gör mål? Och så var det så här, ja, men jag ser John Obi Mikkel, men på något sätt som höll på sig, han bara såhär, nej, men det finns inte en chans, han har aldrig gjort ett mål eller någonting. Men, såhär, men jag tror verkligen på det här. Så har vi på ganska länge.
Fan vad långt var, efter ni måste lägga till streamen då.
Jag kanske överdriver lite nu, men någon minut kanske. Och så kommer det ett anfall, jag kommer inte ihåg hur målet ser ut, men alltså blicken i min Chelsea-kompis ögon, och när han bara vände sig mot oss när John Obi Mikkel gjorde mål, det var priceless.
Det var som att det var gud alltså, där i en halv sekund.
Victor, varför när man har råkat se ett blink, typ om man är inne, du vet, någonstans har fått ett plig innan för att tv kan ligga. Varför kan man inte hålla sig?
Nej.
Varför ska man leka smart och bara, jag tror det blir mål snart.
Man försöker göra det snyggt varje gång.
Och man känner sig så här, när det blir mål så spelar man så här dum och bara, du ser, jag kan ju se det i framtiden. Varför gör man så? Man kan ju inte hålla sig, det är helt omöjligt.
Nej.
Jag har också en till som det var apropå Carrick för massa år sedan också, United spelade någon så här måndagsmatch typ i Premier League borta mot West Brom. Det var så tråkigt att kolla på. Och så säger min polare plötsligt, nu gör jag Carrick mål. Och så gjorde han ju mål. Ja. Det var liksom det enda roliga med hela matchen.
Ja, förstörde liksom det enda.
Fruktansvärt.
Ja, det är värdelöst. Bara de kommer bara...
Men Xabi Alonso, jag gillar att du gillar din shout. Men det känns inte som att han har nämnts som nästa Liverpool-manager. Nu kommer väl, det är väl också för att han kommer såklart kanske lämna... Eller han kommer ju lämna Leverkusen säkert efter den här säsongen. Och då kommer ju Klopp vara kvar. Men annars hade ju det också kunnat vara en tänkbar ersättare.
Ja, nej men absolut. Och jag tror att han känner lite så själv. Att det kanske är... Alltså, ska inte England vilja nog ta över Liverpool? Men sen tror jag, jag tror att han skulle kunna ta över Real Madrid också. Mm. Men, nej men en väldigt, väldigt intressant... Alltså det han gör med Leverkusen är ju superintressant, verkligen. Och det är en sån jävla likeable person.
Mm.
Och men jag vet inte, det är bara... Inte bara för att han har lyckats med Leverkusen, men han känns som en smartare tränare än de här Gerard och Lampard. Även fast de liksom så här, alla var briljanta fotbollsspelare. Men det känns som liksom erfarenheten. Xabi, du vet, han har varit i Spanien dominerat, har varit i Tyskland dominerat, England dominerat. Alltså du vet.
Mm.
Så nej, men det känns skönt att man tänker att om Klopp vill lägga handskarna, eller på att säga, om man vill lägga pennan på hyllan och sluta vara coach, så
säger man pennan på hyllan om en tränare?
Nej, men jag bara sa det.
Ja. Nej, men det är intressant.
Ja. Ja, men han kanske ska lägga kepsen eller glasögonen på hyllan.
Skicka in tandställningen.
Ja. Tänderna.
Han och Firmino, Firmino lägger tänderna på hyllan. Ja. Då slutar han med fotboll.
Det blir som en ny strålkastare hemma. Liksom.
Ja. Nej, men alltså, det känns skönt att det kanske finns en ersättare.
Det var ju kul ett tag när, jag vet inte om Klopp har förlängt sen dess, men det var ju ett tag hans kontrakt skulle gå ut 2024.
Mm. Ja, det har han ju gjort.
Ja, det han har förlängt i. Och Gerards skulle gå ut 2024.
I Aston Villa.
I Aston Villa. Och Liverpool fans började drömma sig iväg. Och det var perfekta övergången.
Det var ju mardröm.
Gerard tar över. Och man kan ju fatta där och då att så här, det var en kittlande känsla och tanke. Men jag tror de oddsen har, eller aktiekursen har fallit sen dess. Alltså.
Ja, nu har han ju Saudi här, va? Så då tänker jag så här.
Hur går det för Al Ettifaq eller vilka det andra?
Gerard och Henderson kommer tillbaka som en duo sen när Klopp slutar.
Ja. Alltså ska jag fortfarande. Alltså man pratar om Saudi och alla de där lagen och alla spelarna som går dit. Men fortfarande, och det är helt sjukt. Alltså... Sätt en pistol mot huvudet och nämn fem spelare. Jag vet inte vilket lag de spelar. Nej. Men jag vet att det finns ett Al Nassr. Och där vet jag Ronaldo. Och sen alla, jag vet inte ens vad alla heter.
Men man vill väl inte lära sig av principer då? Alltså,
det är ju faktiskt lite sant det du säger. Det finns ju, man har ju verkligen noll intresse för det.
Nej, och så lite fick man upp så här, man fick lite mer koll när det kom ut det här att man kan låna spelare från dubbelägda klubbar, och man började kika på, vi gjorde en 11 med Newcastle typ med inlånade spelare. Då fick man kanske lite mer koll så här, men det är så här, de ändå ligger nära Saudi. Vi pratar om dem ofta, men jag kan fortfarande inte så här placera alla spelare i alla lag eller hur. Nej. Fan det går i tabellen, så där det skiter jag i.
Mm, verkligen.
Den är här nu. ComeOns nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. ComeOn plus. Regler och villkor gäller.
Men... Vi har ju touchat såklart lite Champions League, men nu har ju gruppspelet gått i mål. Det sista Champions League-gruppspelet, ja. Det är inte sista, men det sista Champions League-gruppspelet som vi har växt upp med, eller hur man nu ska beskriva det.
Ja. Och helt ärligt så igår när man satt, eller den här tisdag onsdagsomgången, sista omgången.
Ja, men vi kan börja med gårdagen.
Ja, så bara känslan är att det behövs uppdateras. Jag känner inte alls samma, det kanske är för att min klubb inte spelar såklart, det är en enkel anledning, men vi har inte samma pirr runt det längre. Alltså, jag kommer ihåg för några år sedan så var det ju det liksom höstens och vinterns höjdpunkt, liksom gruppspelet när det drog igång, och det kändes som alla pratade om det. Det känns som det har svalnat generellt faktiskt, och det ska bli kul att se vad det nya, hur det nya formatet kan bli. Jag tycker det låter lite luddigt. Jag har själv spelat FM och då får man ju försmak på det, eftersom när man spelat så långt som 24-25, då kommer ju det här nya formatet.
Jaha, är det så?
Ja, med ett stort gruppspel på 30.
Då har du bättre koll på det.
Ja.
Det där är så, för mig, som för allt, det är ju, man har ju koll på att det kommer vara en stor grupp, såklart, men man orkar ju inte riktigt läsa in sig på det innan det faktiskt närmar sig.
Nej, och jag fattar typ inte heller till 100%
trots att du är i det.
Exakt. Ja. Men då är det liksom ett stort gruppspel, och sen möter ju vissa lag varandra. Det är uppdelat inom gruppspelet typ. Och sen är det
ett gruppspel i gruppen.
Ja, typ. Och sen är det de första 12 typ som går vidare till slutspel. Så det är fortfarande luddigt och vi blir väl varsare i vad det lider här. Ja,
men... Jag ska inte ställa för svåra frågor då, men det är det ranking lite som utgör vilka som kommer möta vilka då? Ja. Eller lottas det?
Nej, det lottas ju inte helt slumpmässigt så här att det lägst rankade laget kan få Manchester City typ. Utan det kommer ändå vara ganska så uppdelat med i ranking, tror jag i alla fall. Jag är inte helt hundra på det.
Men generellt så är ju inte människan lagd för att gilla förändringar, för stora förändringar. Nej. Alltså du vet, och redan nu kan jag ju bara, jag kan ju känna så här, nej det ska bara vara 16 lag i EM. Mm. Alltså du vet.
Då finns det väl de som bara vill att det ska vara 8 eller hur många var det?
Ja,
den exakt. Eller var det 12?
Ja, 8 typ ja. Och så var det.
Så jag vet inte, alltså när jag satt verkligen igår och kollade det här gruppspelet och jag var känd så här, men jag, sista omgången, jag gick in hela tiden så här och live kollade tabellen, vilka går till Europa League, vilka, jag var känd så här, fan kommer inte jag sakna det här alltså. Mm. Va? Jag kände mig typ att de kan säga så här, vi testar ett år, blir det skit så går vi tillbaka.
Då ja, man kommer att, säkert sakna
men du, du kommer aldrig få se ett gruppspel med. Du kommer aldrig få se den där lottningen och känna så här, United Bayern, du vet, på något sätt så har man ju ändå så här, alltså när man såg Newcastles grupp med Milan, med liksom Dortmund och PSG, då man, vilken jävla rolig grupp, det här kommer bli bra matcher, och så small det direkt liksom när de vann mot PSG. Jag vet inte hur det kommer bli, så vilken 16-lagsgrupp hamnade Real Madrid i?
Nej, men om du tänker så här då, alltså den grupp F levde ju verkligen upp till att det blev, ja, men också att den blev så jämn och att det levde in till den sista omgången. Men om man tänker generellt över det här Champions League-gruppspelet, nu kanske jag pratar för mig själv, men de, ja, man, alltså de grupper som det faktiskt var väldigt spännande i och som jag faktiskt följde av stort intresse, det var ju egentligen grupp F och A då såklart. Men det är ju också för att Man United spelade där som jag håller på. Men den blev ju verkligen spännande som att det var allt som krävdes inför sista gången. De andra grupperna, hur mycket brydde man sig egentligen?
Jag vet, det finns ju verkligen grupper som, alltså då kollar man ju hellre på Bournemouth Fulham. Alltså en liksom, alltså Arsenals grupp.
Ja, det är en
alltså, det, jag, där alltså. Håller jag med att det blir mycket, det kan ju bli... På det viset
så
också.
Då är det egentligen, om man bortser till med grupp A, då är det en av 8 grupper som faktiskt har levt upp till det då, som du pratar om.
Nej, jag fattar det. Jag vet inte exakt hur det nya gruppspelet eller ligan kommer gå till. Men vi säger att du får Real Madrid, Inter i första omgången. Sen ska de spela 16 matcher till. Och så här, hur intensiv kommer den matchen vara när de säger... Vi ska slå de här Union Berlin och de här, så kommer vi topp 8, så går vi till slutspel. Typ. Alltså jag vet inte, vi får se helt enkelt.
Ja, och sen, ja, det kommer ju vara mer intressant för din del. Du kommer ju i alla fall ha en klubb antagligen som spelar i det där gruppspelet. Det kommer inte vi ha, Kalle.
Nej, så är det. Så, oavsett om vi får femteplatsen så ser det inte ut som vi kommer
ta den. För en Champions League höst med gruppspelet när sitt lag inte ens är med, det är ju faktiskt inte... Det var ju som när Emil Persson gästade oss här för några veckor sedan. Han sa det, nej men jag tittar knappt nu, jag kommer väl... Jag går in och kollar highlightsen för United när de ser hur dåliga de var. Och sen hoppar man in i slutspelet. Och det köper jag faktiskt.
Om man tycker Champions League-grupperna är tråkiga. Då vet man ju att torsdagsgrupperna är fan ännu värre.
Toulouse, LASK och Royal Union.
Saint-Gilloise.
Ja, det kittlar inte. Nej. Men kan vi stanna lite vid ditt United?
Ja, vi måste väl ändå prata om det som
jag vet att du vill gå vidare, men jag kallar vill stanna.
Ja. Exakt, men prata på det.
Nytt rekord tog ni i alla fall. Slog ni första engelska lag som släpper in 15 mål i Champions League-grupp. Vet du hur många mål som José Mourinho och Chelsea släppte in säsongen 0-4-0-5?
Ja, jag gissar väl att det är 15 då.
Ja,
lika många.
På 38 ligamatcher.
men det är också så här, ja, det var också 15 år sedan.
Ja,
det vill hitta. Jag kan säkert hitta något rekord.
Ska alltid referera till någonting med Mourinho, så man bara går vidare med livet nu, Chelsea. Alltså, nu prata Bowley, det är där ni är. Alltså, man ska alltid referera till som Grekland EM 2004, vi bara gå vidare med livet typ. Men alltså det är okej att ni slår ett rekord. Att ni släpper in 15 mål. Det sjuka jag tycker det är att man gör 12 mål, vilket i snitt 2 per match. Det vinner man ju en liga med. Och kommer sist i en grupp.
Ja.
Det är starka papper.
Jävligt
starka papper. och då har ju liksom, så här, om man säger så här, United i ligan har inte gjort mycket mål alls. Alltså de är ju ganska, de är väl hyfsat liksom, vi har ju tabellen framför oss, 18 mål. Och när jag har gjort 12 på 6 matcher i Champions League. Alltså du förstår, om ni hade det snittet i ligan, då hade ju ni alltså förmodligen inte bara legat sexa. Det är ju inte pistolet.
Det är faktiskt sjukt att göra 12 mål på 6 matcher och vinna en.
Mm.
Och det var för att Jordan Larsson brände en straff i sista minuten.
Ja, men alltså Höjlund delade skytteligaledare i Champions League.
Ja, jag vet.
Och killen kan inte träffa mål i Premier League.
Nej.
Vad är det frågan om?
Det är en problematik. Mm. Men så här, om man ska prata lite om själva matchen då mot Bayern München. Så, det var ju inte den här omgången som skulle vinna matchen. Nej. Så är det ju bara.
Ja.
Det var ju kört på förhand. Och jag tycker ändå att de var... Alltså jag tycker United gjorde en ganska bra match. Alltså första halvleken tycker jag de står ju upp bra. Och sen det är ju också väldigt på något sätt komiskt att säga. Sen kommer skadan på Maguire.
Mm.
Och jag menar, han har faktiskt varit bra den senaste tiden. Och Luke Shaw är tvungen att kliva ut och vet man att det kommer... Så här, det är ju inte de som ska göra det framåt ändå. Men det är ju fortfarande, han har ju faktiskt gjort den här backlinjen ganska stabil den senaste tiden.
När det hände, när Maguire gick ut skadad, då sjönk ju oddsen på Liverpool från 1,50 till 1,30 ungefär i samma sekund inför söndagens match mot Liverpool borta då. Det är rätt sjukt faktiskt.
Men alltså man trodde ju inte att man skulle sitta här för 2 månader sedan och se en skada på Maguire och tänka så här,
Nej,
stackars United, ännu värre.
Nej, men han var ju på väg, de ville ju inte ha kvar inför säsongen och sen spola fram 3-4 månader så är han en av de viktigaste i hela laget liksom.
Nej, ja, alltså det är sjukt att man att det har hamnat där, men han har ju faktiskt varit bra på slutet. Sen är det, man måste ju säga det är ju sånt, det här är ju sånt fiasko att hamna sist i den här gruppen. Vi måste vara ärliga med. Det kommer inte göra någonting med engelsmännens självbild, för de kommer säga så här: United, de hade några skador borta och Newcastle, de är inte riktigt redo för Champions League, men liksom alltså det är två lag som kommer sist, två Premier League lag som kommer sist i sin grupp. Det är klart att det borde tär lite på det här brittiska runket om att man är den bästa ligan och man har de bästa lagen. För du vet, alltså Newcastles grupp är fine. Den är lite tuffare, men
ja, men alltså på förhand när man såg den gruppen, att om någon skulle sagt att de kommer komma sist, då var man så här, det är klart det aldrig är godkänt att komma sist i en grupp, men det hade ju inte varit ett fiasko
för Newcastle.
Nej, de går ju vidare ur alla andra grupper förmodligen.
Mycket möjligt.
Men United är ju, man får ju lov att säga, det är så fruktansvärt dåligt. Alltså vi pratar ändå Galatasaray och Köpenhamn. Det ska man klara av. Alltså Victor, oavsett spelare borta.
Men vilket Premier League-lag som helst ska ju ta sig vidare ur den här gruppen. Luton ska egentligen göra det. Förutsättning med
nästan. Jag menar så. Adebayo. Han är så skön.
Han är bra.
Han gör alltid mål.
Ja, det är han. Plocka in.
Men
man behöver väl inte sitta och säga så mycket, men alla fattar och vet ju vilket enormt stort fiasko det är.
Ja, och ska man då agera på det här fiaskot tycker du? Björn har ju varit, och Jesper konstaterade ju i måndags att efter Liverpool-förlusten som de redan har räknat in så får han gå åt en hag. Och Björn har bollat upp Lopetegi som ett alternativ. Och som nu också kommit ut lite uppgifter i veckan att det kan vara en favorit från United-håll. Vad känner du, vad tror du händer vid en förlust på söndag?
Alltså, jag tror faktiskt inte han får sparken.
Nej.
Och jag vet faktiskt inte riktigt, man har ju suttit här nu för några veckor sedan och var verkligen så här, men nu måste han ju försvinna, det finns ju inget, ingen återvändo. Men jag vet inte riktigt vad som ska göra det bättre om att Lopetegi kommer in och tar över klubben mitt under en säsong.
Nej, jag undrar också det.
Alltså, då kan jag på något sätt ändå känna att jag vill ha något förtroende. Då kan Ten Hag lika bra få, om det inte är verkligen så att ingen spelare vill samarbeta med honom. Och det känns faktiskt ändå inte som att så riktigt är fallet.
Nej.
Och då tycker jag, då kan han lika bra få säsongen i mål.
Jag tror verkligen det är mer tidningsskriverier som vill få det att se ut så än vad det stämmer i verkligheten.
Så det är så här, ska United ta in en ny tränare nu, då måste man ju, frångå det här att man vill ha kortsiktiga mirakel men ändå långsiktiga resultat. För att jag tror att det här är jävligt svårt. Det går liksom inte hand i hand att få in något som kan skapa mirakel här och nu med vad som finns, men som liksom på lång sikt ska kunna göra jättebra resultat. Man måste välja lite väg. Alltså antingen vill man ha kortsiktiga mirakel och du vet, då får man ta in någon tränare nu, bränna mycket pengar, ta in bra spelare, så får man liksom se hur det blir i framtiden. Eller så tar man in någon och bara, ja, nu måste vi bygga för att vi ska bli bra. Kanske nästa år. Nästa säsong så ska vi liksom vara ett jäkligt bra fungerande lag. Jag har bara svårt att se att de där två ska gå hand i hand. Men jag tror att många supportrar är så. De ska komma in i en ny tränare. Det ska vara effekt direkt. Det ska vara mirakel. Och vi ska komma topp 4. Vi ska gå till Champions League. Men vi ska också vara gamla United som ska vara så här då i 10 år framåt. Jag har jävligt svårt att se att de två bitarna ska gå ihop.
Nej, jag tror inte heller det kommer gå att funka på något sätt. Det är ju så här, om man... Jag såg att det var någon som jämförde till exempel att som lite försvara Ten Hag sett till då. Jag menar, hans första säsong, man löser Champions League plats, man vinner en titel. Och nu har man lite kämpigt hans andra säsong. Men om man, och så jämförde man med Arsenal och Arteta. Då kom man väl 8 typ 2 säsonger i rad. Mm. Innan det verkligen började hända någonting. Och man kanske man måste få den tiden då.
Ja, jag är ju verkligen för det i dagens liksom, moderna pissfotboll som vi lever i. Att tid finns ju inte längre. Nej. Det är ju resultat direkt. Annars är folk värdelösa. Vi är så snabba på att döma ut folk och spelare och tränare. Så att jag är verkligen, jag tycker det har varit så jäkla nyttigt om United bara ledde för något exempel här och bara envisade sig med om att Ten Hag är rätt man får se han tid. Samma som Chelsea har möjlighet att göra nu med Pochettino, att vara envis och tro på sitt projekt trots att det kanske ser dumt ut nu, likt Arsenal gjorde.
Sen så här, är det Ten Hag?
Jag menar Klopp och Liverpool i början, det var ju inte hans... Han kom in under en säsong, men det var ju inte så att det var guld och gröna skogar den andra året heller.
Det var inte guld och gröna skogar förra året heller. Nej. Det var ju katastrof. Och det har ju varit andra säsonger, eller det har varit säsonger där man tycker att men fan Klopp, han måste förändra sin idé. Vi har ju inte spelarmaterialet för spelare. Varför lägger du Henderson mittback? Byt formation så att vi spelar rätt spelare på rätt plats. Men han fortsätter ju med sin grej. Och då såg man så här, förra året gick det som det gick. Bah! Nu, 16 omgångar, top of the league, allt är bra igen. Och man känner så här, man måste våga tro på processen också. Mm. För så här, är det Ten Hags fel att Rashford är sämst? Är det hans fel? Det är inte så att han har tränat han dåligt i den här försäsongen. Jag vet inte hur mycket som var hans förtjänst att Rashford var så jävla bra förra året. Är det Ten Hags fel att Casemiro och Martinez är skadade? Alltså det är tre spelare som var... viktigast i hela laget med Bruno förra året. De spelar ju inte ens. Alltså det får man ju ändå också tänka på. Eller Rashford spelar, men han är ju...
Ja, nu spelar han inte. Nu är han också out.
Eller
han
är ju, out. Men nu börjar det kännas som att... Ja.
Men Rashford är bara bra jämna år. Eller det är en säsong går ju över 2 år. Men varannat år då.
Ja. Ja.
Det är ju verkligen så.
Det är ju... Alltså det är det som har varit Uniteds problem. Det är, de har den här centrallinjen. Alltså Martinez har inte kunnat spela där bak. Jätteviktig pondus. Casemiro är ju... Alltså han är ändå en tung snubbe på mitten. Han har erfarenheten. Även om hans lägsta nivå inte alltid varit så jävla bra i United. Men det är Casemiro, han är bra spelare. Och sen Rashford. På det så har det ju att typ ingen värvning har varit bra.
Nej.
Alltså Mount och du vet... ingen som har liksom fått Höjlund, det är ingen som har fått liksom United att bli lite bättre. Nej. Det är klart att Ten Hag har problem och jag tänker det kan inte bara vara hans fel.
Nej, jag håller med dig. 100%.
Vad har de för material? Sen är det han som har plockat in Anthony. Alltså, han ska göra skit för de spelarna han har plockat in. Men det är fortfarande så här, ni plockar in en ung Höjlund. Och direkt blir så jävla stor press på killen.
Men det har vi ju ändå sagt. Att det är ju bara fel i sig att man inte har lyckats värva någon annan anfallare. För det är klart inte en kille som spelar i österrikiska ligan för 1,5 år sedan ska kunna och är född 0-3 ska kunna vara in och lösa problemen. Nej. Det är ju ett annat problem i sig.
Nej, alla är ju inte Håland liksom.
Nej.
Det kommer inte så många sådana på... Nej. Varje år liksom.
Men om man ska bara återgå till Lopetegui, alltså jag vet egentligen inte vad...
Det är också en galen...
Han hade Porto där han misslyckades att vinna när de hade typ den största budgeten överlägset i den ligan. Porto var väl lite på en annan nivå än Benfica och Sporting då. Nu är det väl jämnare som ändå i den portugisiska ligan. Mm. Sen tog han över Spanien och blev sparkad samtidigt som VM drog igång 2018 för att han hade skrivit på för Real. Ja. Blev jättekortvarig där. Sen såklart, det var väl ganska lyckat i Sevilla. De vann ju ändå Europa League och sådär. Och sen en vända i Wolves då. I fjol. Han tog väl över typ den här tiden på året. Det var ju någon gång under hösten. Mm. Och så lämnade han ju i somras typ en vecka innan Premier League drog igång. För att de ekonomiska resurserna inte var densamma. Att, och så här, det kan jag ändå gilla. Att man faktiskt är så principfast som tränare. Att så här, om jag inte jag får det jag blivit lovad eller det blir som det har sagts, då drar jag.
Mm.
Men ja, jag vet inte. Tycker ni att han är en tränare som...
Nej, jag tycker inte det kittlar speciellt mycket. Och det känns inte som det finns så många heller spännande tränare på den här waitinglisten. Och jag tycker inte Potter heller, tror jag inte heller rätt man för att gå från en ganska dåligt mående klubb till en annan. Jag tror inte han, det, han gör inte det bäst i att liksom gå till United nu direkt. Han behöver hitta lite stabilitet i hans nästa klubbval.
Nej, och jag är väl så här... Jag är väl så hyfsat allergisk mot att sparka tränare mitt under säsong. Jag vet inte hur mycket... Alltså effekten... Vissa gånger kan ju effekten bli så där kortvarig. Mm. Men på lång sikt dålig. Mm. Och så behåller man en tränare. Och så blir så här... För att han gjorde kortsiktiga bra resultat. Men han är inte rätt tränare i längden. Mm. Så jag tror att de ska... Jag vet inte,
är det inte stora misstaget nästan alla de här senaste åren när Solskjaer kom in och gjorde bra resultat och att han fick den där förlängningen?
Mm.
Det är där man skulle brutit. Mm. Och nu kommer jag inte på rak arm kommer jag ihåg vilka tränare som var lediga den sommaren. Men där, alltså just den förlängningen. På söndag är det stor match i Liverpool, Sabri, och det är ju såklart Premier League på fredag och lördag, men du har plockat ut en trippel inför söndagen som vi som alltid presenterar tillsammans med Come On som lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Låt höra.
Ja, det är en härlig söndagstrippel och först ut har vi Arsenal mot Brighton. Där jag tror att Artetas gubbar som vilade hela laget här i veckan i Champions League kommer att slå Brighton på hemmaplanen. På hemmaplan. Nummer två är ju kanonlaget Aston Villa. Borta mot Brentford och de torskade ju senast mot Sheffield United. Och du vet, de har lite skador och sådär. Så jag tror att Aston Villa plockar 3 poäng mot Brentford. Sen har vi sista matchen. Liverpool, Manchester United. Tänkte spela rak etta Liverpool. Men jag la -1 nästa år. Maguire inte ska vara med.
Mm.
Så det blir Arsenal vinna. Aston Villa vinna. Och Liverpool vinna med -1 då. Att de måste vinna med 2 mål.
Oh. Och oddset? Var hittar man det?
Den hittar man på Come On!
Under fliken, Kalle.
Experterna.
Och vet du vad det också gör när det ligger under den fliken experterna? Vad oddset är?
Boostat.
Det är boostat. Mm. Så är det. Och det finns faktiskt, om man inte kan bärga sig att man också vill ha en trippel på lördagen, så finns det en boostad trippel inför lördagen också under samma flik då, experterna. Mm. Så det är bara att rygga där, eller så kan man också hitta in via vår Twitter, Big Six heter vi där, vi kommer länka spelen. Och kom ihåg att du som spelar måste vara minst 18 år, man måste spela ansvarsfullt, och om man har problem med spelande eller någon i din närhet har problem med spelande så finns stödlinjen.se. Vi säger stort tack till Come On som är med och möjliggör Big Six. Det är i alla fall endast två engelska klubbar som är vidare i detta Champions League-spel. Och det är ändå det som ska vara världens bästa liga och är den rikaste ligan. Så får man ändå se det som ett ganska stort misslyckande.
Mm, verkligen.
Ja, men absolut. Men sen så här, det är ju fel lag som är där också. Alltså, så här, vi säger liksom, alltså jag tror att Liverpool hade gått vidare från vilken grupp de än hamnade i. Men de hade ju ett dåligt år förra året och då förtjänar man ju inte en Champions League-plats. Sen har vi United som kanske överpresterade lite förra året. Och sen Newcastle är ju nya i det. Vad du än har för lag, alltså är du inte van med Europaspel och liksom så här, varför är Sevilla bra varje år? Nu kom de i och för sig sist i den här gruppen, men varför är de alltid bra? För att de har erfarenheten av att spela i Europa hela tiden.
Mm.
Alltså Newcastle får man ha ändå lite respekt för att de är nya i de här sammanhangen. Ja. Sen hamnar de i en väldigt tuff grupp. Vilket kanske var bra för dem, de fick en läxa, men... så här, jag tror att vissa, alltså jag tror till och med Aston Villa, alltså med tanke på hur de har gått så här, de har säkert också gått vidare i vilken av de här grupperna.
Men då kanske de inte legat liksom trea i ligan
inte,
heller.
Skulle kunna kombinera.
Nej.
Ja.
Kolla på Brightons säsong, första året i Europa, och känner inte alls igen dem den här säsongen i ligan.
De går vidare från i sin Europa League.
Absolut. Då.
Och det är väl bra i sig.
Mm. Ska bara dra lagen som tog sig vidare då. Bayern München, FCK, Arsenal, PSV Eindhoven, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Inter, Atletico Madrid, Lazio, Dortmund, PSG, Man City, Leipzig och Barcelona och Porto.
Mm.
Vem ser ni som favorit till att vinna Champions League?
Ja, jag är lite rädd för att det är Arsenals år, men jag tror inte de kan vinna både en Champions League och en Premier League, utan de kommer nog få välja till våren.
Ska de utmana om Premier League-titeln, då kanske det vore bra att åka ut tidigt till Champions League. Ja. Jobbigt att ta sig till en så här semifinal och det satsa de på ju... det samtidigt som man har ligan och kanske faller på målsnöre båda.
Mm. Förra året åkte de ju tidigt i Europaspelet och lyckades ändå
mot Sporting, va?
Ja.
Mm. Nej, men alltså jag håller ju fortfarande, alltså jag håller ju Man City som ett lag som, de är ju ofta starka på våren. Det visade alltså de, alltså folk gnäller ju nu, men det är, de var väl en ganska bra bit efter Arsenal under höst-vintersäsongen också. Och sen liksom på våren radade de upp segrar. Och vi måste ju komma ihåg också att liksom Kevin De Bruyne är inte tillbaka än. När han är tillbaka så blir det ju ett annat lag. Jag håller dem. Sen alltid Real Madrid.
Ja,
alltid de här jäkla Real Madrid. De får man akta sig för, så... Men jag tror att vi gjorde någon tippning här. Då hade jag City-Bayern i final. Så jag får väl stå fast där då. Mm. Jag tror att det är City-Bayern som...
Jag tror faktiskt inte att engelsk lag kommer vinna.
Nej.
I år.
Bayern-Real i final. Mm.
Det hade jag ändå gärna sett.
Ja, det hade varit en rolig final faktiskt.
Ja, faktiskt.
Ja, ja.
Unnar ni Kane en CL-vinst?
Ganska likgiltig faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Va?
Ja, det får han väl vinna om han vill. Jag har inte så mycket emot Harry Kane.
Okej, det är det. Alltså säger man, alltså bittersweet, alltså på svenska, alltså
bitterdjupt.
Nej, men vad, hur fan,
sötsursås.
Men det var inte vad jag menar, alltså, det skulle ändå vara det, lite skadeglad skulle man väl vara om Leverkusen vann ligan och ja, han inte tar sig.
Kanske om jag höll på Tottenham typ. Men
nej, de, alltså de tror jag unnar Kane allt, eller? Alltså är de inte, de är fasta. Jag känner så här lite kul om han lämnar Spurs för Bayern och liksom de tar inte den här alltså de tar inte
ligan,
de tar inte ligan. Nej. Alltså någonting i mig hade ju bara...
Det är för bra för att vara sant då.
Men vad gillar du med Harry Kane?
Väldigt mycket.
Att han lämnar för att vinna titlar och sen så...
Ja, men det hade jag också gjort.
Ja.
Jag hade också vinna
kul när man inte lyckas
med. Jävla lojal alltså. Va? Ja, men lämna för att vinna titeln. Och så vinner du inte titeln som de vinner varje år. Det är klart att lite skadeglad hade du blivit. Alltså jag menar, när du ser en människa halka på isen, då garvar du, sen hjälper du dem upp.
Om han hade vunnit, om Kane hade spelat i Manchester United, eller, alltså om han hade varit i min klubb och gått i Bayern. För United är ju ändå på, alltså, man kan ju typ jämföra United med Tottenham på det sättet, för man vinner ju inte så mycket den här senaste decenniet. Så då hade jag kunnat vara, det hade ju varit jobbigare, men nu känner jag absolut inget större.
Nej.
Men det kanske också är bara så generellt nu att man känner inte så mycket alls.
Nej,
som ja, supporter till Manchester United just nu.
Du skiter i fotbollen.
Ja, men typ inte så.
Det är, någon gång hamnar man där som supporter.
Jag ska inte titta på en Champions League-match till i år. Jag ska inte se finalen.
Du sitter här varje torsdag och bara, hur gick det igår då?
Berätta.
Bara,
Ska vi prata lite om Reece James då, Kalle?
Ja, tyvärr så... Är han ju en nyhet, och det är en nyhet man har vant sig att prata om. Han har ju klivit av i matchen mot Everton, pratade de ju i måndags. Men efter det så kom det fram hur allvarlig den här skadan var. Och det ryktas ju att han är borta i 3 månader med ytterligare en hamstringsskada.
Det är ju värre, alltså börjar hans skadefrekvens vara större än Phil Jones var?
Ja, säkert. Jag kommer inte ihåg riktigt Phil Jones skadehistorik. Men han, alltså, gissar jag så har han nästan varit borta i fler antal dagar än vad han varit frisk i Chelseas seniora karriär. Men det snackas i alla fall om att hans syster hade, hon spelade också i Chelsea och i engelska landslaget, Laureen James.
Mm.
Och hon har också haft baksidorproblem, så det verkar ju vara något genetiskt som de båda har problem med. Men hon gjorde en operation för något år sedan och har sedan dess kunnat spela fotboll mer frekvent.
Smärtfritt.
Och det valet har Reece James också haft. Man har inte velat göra det för att han har väl känt att ja, men då kommer jag tillbaka så mycket senare och jag vill spela fotboll för Chelsea nu. Liksom. Han känner väl sig behövd och han är, har blivit kapten. Men nu snackas det efter det här tunga bakslaget att han överväger att ta en operation och då kanske missa ja, kanske hela säsongen. Och det är väl det bästa. Han är 24 år.
Ja.
Lappa ordentligt den här gången och vara tillbaka då nästa säsong och spela en hel säsong för en gångs skull. För att det går inte att ha en kapten som spelar två matcher, är borta en månad, kommer tillbaka, försöker igen och sen går man sönder igen. Det går ju inte om du ska vara framtiden för den här klubben när man inte ens kan lita på det. Så att jag tycker det säger sig självt. Jag hoppas han inser det själv. Nej. Att det är dags att ta tag i den skalan.
Han måste ju vara världens mest oförsäkrade man. Alltså, inget försäkringsbolag måste ju vilja försäkra Reece James. Han kille kan gå på vatten och riva sig på en sten. Alltså, ja. Du vet, så här, det är helt sjukt. Jag har ju pendlat så jävla mycket Reece James att jag så här, tyckt så jävla synd om honom. Tills att bara, nej men alltså, nu orkar jag inte bry mig. Lite. Och så tycker jag synd om honom. Alltså det har pendlat så mycket i mina känslor. Men det är klart att det är en ärlig spelare att titta på när han väl spelar. Men jag tror att jag är mest, du får ursäkta här. Men jag är ju nog mest trött på att man alltid pratar om Reece James.
Ja.
Som så här,
nej, världens bästa högerback. Jag blev
tröttsam. Jag såg vi han spela en match. Nej, alltså, så vet. Men jag håller med dig. Finns det en operation, gör den. Ja. Försvinn hela det här året. Chelsea... De har inte mycket att hämta den här säsongen ändå. Det finns ersättare i truppen. Mm. Unga spelare som behöver den erfarenheten också. Om det nu finns en operation som skulle kunna hjälpa dem väldigt mycket. Gör den.
Mm.
För laget, för din skull.
Ja, han är fortfarande åldern för sig. Liksom. Så.
Ja, 24 år. Det är...
Alla hade ju den här i sin klass som alltid hade kommit kryckor.
Mm.
En liten skada kommit kryckor. Reece James är fotbollens den klass.
Ja, verkligen.
Snubben.
Och det känns också eller som tjejen. Han tycker ofta liksom synd om sig själv. Att han går runt och känner efter lite väl mycket ibland. Så vet man inte såklart hela historien. Men liksom, det här var inte ens en situation han går sönder i mot Everton. Utan han går ju sönder bara av att vara på planen. Och liksom kalla till ett byte och sen så är det kört. Liksom. Och sen så då tror man kanske att han missar nästa match och sen är han tillbaka. Nej, då är det 3 månader som det rör sig om. Så att det är otroligt.
Nej, det är en sorglig karriär han går emot. Men vi får väl se.
Han har tid att ändra på den, hoppas jag. Sabri,
ja?
När du växte upp som Liverpool-supporter, vem var din liksom pojkdrömsspelare då?
Liverpool-spelare då menar du?
Mm.
Men jag hade två som jag gillade. Det var Michael Owen och Steve McManaman.
Mm.
En tröja av båda.
Och Victor då?
David Beckham.
Ja. Som väl är född i London dock. Ja. Han är ju ändå uppe i skolan.
Men när man var 7 år så brydde man sig kanske inte om man var en local lad.
Men varför jag frågar är för att The Athletic då, som vi brukar referera till, har kommit med en artikel på hur många av liksom, spelare i Premier League-klubbar idag som är supportrar sedan barnsben till klubben.
Mm.
Och då tänkte jag fråga er, quizza er lite då på om ni kan lista ut vilken klubb som har flest sådana i sitt lag. Och det laget som ligger etta har 8 stycken spelare som vuxit upp som supportat till
bara Premier League-klubbar.
De har en Premier League-klubb som favoritklubb.
Ja, och de spelar där idag.
De spelar där idag.
De spelar i sin pojkdrömsklubb, eller vad man säger. Boyhood Dream Club, låter mycket bättre.
Men okej, okay, då ska vi tänka.
Ska vi tänka högt? Jag börjar tänka så här. Okej, vad har vi? Vi har
1, 2, 3 har 8, 7 och 6 stycken spelare.
Nu börjar de här millenniumspelarna komma upp, du vet, som är födda på 2000-talet. Innan hade vi de som födda på 90-talet. De som födda på 90-talet, de måste ju gilla klubbar som var liksom stora, liksom, du vet, de åren. Jag tänker så här, då Arsenal var ju bra början på 2000, alltså United... Men hur många i United håller på United? Där tror jag det blir svårt.
De är absolut
Arsenal, inte. Alltså.
Jag tror Arsenal kan vara ganska högt upp. Sen tror jag faktiskt, alltså jag tror inte man tänker på dem, men jag tror faktiskt Man City Jag tror Man City har 8.
Med de här Bob och Mobbo och Hamilton och bollkallarna som spelar. Det, har, det, är något, det ligger någonting i det. Det vore dock sjukt för att man tänker att de har ju knappt supportrar. Ska man ha 8 supportrar
de
i laget?
De har supportrar. De har ju bättre supportrar i Manchester United vill jag nästan vilja säga.
Alltså. Det riktas som rekord också på söndag i och för sig. Har du hört det? Det är Anfield, nästan utsålt.
Ja, men det, ja, det är väl för att ni öppnar upp den här nybyggda sektionen. Ja.
Den har jag hört att det finns lite problem med också.
Alltså?
Man ser riktigt.
Om man sitter ganska högt upp på den nya läktaren och ställer sig upp, då har man en stor jävla högtalare framför sig, så man ser inte målet på andra sidan. Man
bara, herregud. Ställa sig upp för tiden.
2023, man kan inte bygga jävla...
Nej.
Va? Helt sjukt.
Men City då?
Säger ni båda det?
Nej. Säger du City, då får jag byta. Då säger jag säger Arsenal.
Oh, ja, så blir det närmst. Arsenal ligger tvåa på listan med 7 spelare. Mm. Som är, ja. Och då är det...
Vad är Everton etta?
Då är det Balogun, Reece Nelson, Eddie Nketiah, Bukayo Saka, Saliba, Smith Rowe och Zinchenko.
Nej, men ja, 2 var ju bluff där. Saliba, Zinchenko.
Var det Saliba som när han värvade som den där bilden när han satt med sin morsa på en motor?
Caicedo.
Var det Caicedo
satt i en bakluckan på en
just
bil?
Det, jag tänkte också att det var local så att man är från stan om det behöver det inte vara. Så det här är ju de här solskenshistorierna att man hittar alltid någon gammal bild när man sitter
exakt,
med
den. Exakt. Och,
och
då räknar de
då in, är ju City, då kanske jag är lite snett
de
på.
De räknar in brassar i favelan, du vet.
På fjärde plats med United på 4 stycken. Och då är det
Phil Foden
och sen är det såklart Haaland via sin far. Sen är det Rick Lewis och Cole Palmer då. Sen spelar inte han där idag så det är en lite ouppdaterad lista. Alltså, så de har bara 3 då egentligen.
Så vilka lag har du nämnt nu? Vi har nämnt Arsenal, City och du har nämnt
United, har vi John Evans, Rasmus Höjlund, McTominay och Rashford.
Aha, så då är det alltså antingen Chelsea eller Everton.
Om det börjar bli de andra lagen, alltså mittenlagen som inte har, som är så stora globalt, då är det ju i så fall, då är det ju faktiskt locals också som har hållit på klubben som ung. För det är ju inte så att du Newcastle värvar in Tonali som är så här, jag höll på Newcastle som ung. Nej. Det finns ju inte som då
Caicedo. Men Chelsea, de har bra akademi också.
Chelsea, absolut. Chelsea är ett av lagen.
Chelsea 3.
Vad fan? Hur många är där då?
I Everton
6 stycken.
I Everton
nej, etta på listan är Newcastle.
Ja, men det är mycket sådana...
Det är han Elliot...
Longstaff så...
Ja, exakt. Longstaff är med. Han Elliot Anderson, Dan Byrne.
Paul Dummett
är med. Alltså. Gillespie är en ung tupp. Lewis Hall som värvar som Chelsea. Hans far är gammal...
Han heter ju på Cardiff, det vet man.
Newcastle-supporter. Och sen Jacob Murphy och Miley, 17-åringen som slår igenom just nu. Så de har 8 gubbar. Chelsea 3 med Armando Broja, Chaloba... Fofana som vi värvade in som striker från Molde, som du vet också en, så här, en intervju för 6 år sedan, han säger jag gillar Chelsea och så blir han porträtterad som att han har älskat dem hela sitt liv, och då Gallagher, Reece James och också ett namn som är roligt på den här listan, Lukaku. Man spelar inte heller, han ägs av Chelsea, man spelar inte där. Så det är lite en lista som är lite ihålig på sina håll och kanter. Men Newcastle tror jag är nog mest genuin. För det minns jag att när Lewis Hall gick dit. Han är ju också fostrad i Chelsea. Men hans far är tydligen från staden Newcastle. Och alltid vill att hans son ska spela i Newcastle.
Spontant känns den mest genuin. Mm. Alltså du vet att det är så här... Alltså, om ni förstår vad jag menar.
Ja.
Alltså, håller man på Newcastle sen barndomen, då är det liksom farsan som har sagt att vi ska hålla på dem. Det var Alan Shearer och det var liksom så här, du vet, de andra, Lukaku håller på Chelsea. Det var den största bluffen jag har hört. Alltså.
Ska ni kolla på någon fotboll i helgen då?
Ja, man måste väl det. Det här jävla landet.
Chelsea möter Sheffield United på hemmaplan på lördag.
Livrädd för den matchen. Eftersom vi måste ju bara vinna. Annars så brinner det rejält i knutarna. Och gör vi inte det, då vet jag inte. Jag vet inte om jag vet. Folk som går på liksom spot i Sverige, allsvenskan, om det är hockey, de brukar kasta in sitt åskott om det är, om vattnet har runnit över. Jag vet inte om jag ska bränna upp tröjan hemma i vardagsrummet.
Säg upp ditt abonnemang på Viaplay.
Ja, vad det är för effekt. Men det är en sån måstevinst och med marginal som behövs där, så att det liknar ingenting.
Men alltså,
det är sorgligt att det kan vara liksom årets viktigaste match. Men Sheffield hemma.
Verkligen, men då har vi ändå sett att liksom så här, Chelsea har ju lite problem mot de här ultradefensiva lagen. Mm. Alltså till och med, alltså, de spelar sexbackslinje mot Liverpool senast. Alltså, det är ju inte lätt.
Mm.
Så när de ställer upp en sån här mur.
Du
måste ju ha liksom en sån här Harvey Elliott som gör någonting speciellt och drar upp den i krykan. Det är dit de har kommit nu.
Och vet du vem som ska göra det?
Nej, säg inte.
Christopher Nkunku. Ryktas vara tillbaka nu. Kan få göra debut på bänken.
Jag trodde du skulle säga Nicolas Jackson. Jag bara, nej, nu går jag ur studion här. Han kan inte göra sånt.
Nkunku har tränat hela veckan lång. Tillsammans med Romeo Lavia också. Så båda ryktas få en bänkplats till helgen. Och det är verkligen någonting
som... Det är så här, så piggar som upp. Att man bara har... Det är, som ett, eller det är ju ett nyförvärv, ja. Såklart. Men det är verkligen som när... Ja.
Ja, och det är, jag tror hela laget behöver få tillbaka dem. Samtidigt så måste man ju vara extremt försiktiga med dem i början och inte göra en Reece James, kasta in dem i hetluften och gå sönder och så är det 3 månader till, utan här kommer han att få in och liksom om vi kanske redan leder matchen med 2-0 och det är 10 minuter kvar, han får gå in och lyfta på handen, ta emot applåder och sen så göra någon touch och sen gå av liksom. Det, och då ja, har jag varit supernöjd.
Vi har ju pratat X-Factor idag och känns det är väl kanske något lite sånt som behövs.
Mm.
Det är sådana här lag som kommer komma till Stamford Bridge och vara alltså spela defensivt och ha en 5-6-backslinje. Så en Nkunku skulle absolut kunna vara.
Ja, nej, men det gör att det blir värt att titta på matchen, hoppas jag. Om jag ser att han finns med på bänken.
Mm. Mm. Annars så, omgången drar igång redan på fredag. Nottingham Forest Tottenham då på fredag kvällen. Och så är det ju som sagt 16-0 Chelsea Sheffield United. Sen ska Manchester City spela mot Crystal Palace samtidigt då som Chelsea spelar. Och ja, jag vet inte. Nu löste man ju ändå de här 3 poängen mot Luton efter om och men. Men
utan en Haaland.
Exakt, men vad är det senaste då?
Det senaste var att det släcktes ju video på en igår när de var i Serbien och tränade öppen träning. Och han filmades springa runt och jonglera med fotboll. Så att han har varit på gräs.
Alltså, den som var på X var ju fake.
Var det så?
Du var ju Gündogan i bakgrunden.
Var det så?
Ja. Du gick i en sån här fälla.
Då såg jag det bara snabbt. Men jag vet inte om det är den videon jag har sett. Men jag, jag såg någon video bara att han tränade.
Du vet, det är när det kommer ut så här på någon så här tweets också. Så står det så här Sky Sports News. Och sen ser man, du vet, användarnamnet på Twitter är alltid lite bakom det. Så står det så här Slow Sports News.
Det var någon nu att Moyes skulle få sparka.
Den åkte jag dit på heller. Jag bara, vad fan? Nej, det var ju i tisdags. Jag sa till min polare då innan vi skulle kolla på Man United Bayern. Att Moyes så lämna West Ham. Och så står det så här att han avslutar sitt korttidskontrakt. Jag sa, vadå, hade han något korttidskontrakt som löpte ut när jag gick rakt på det?
Ja.
Sen såg jag så här, när jag skulle gå in och visa till min polare, han bara, nej, det kan inte vara sant. Så står det Slow Sports News.
Men det är livsfarligt idag att inte gå igenom vad man läser faktiskt.
Okej, okay, så med andra ord så, Haaland kanske inte kommer spela
till... Han spelar ju inte mot Crystal Palace, det gör han inte, men... Det som läcker ut är att det kanske inte är så pass allvarligt. Alltså att nu spelar de inte omgången efter, men att han är tillbaka ganska snabbt.
Så spelar de
snabbare inte, än vad man tror.
Det var någon sån stress.
Ja, fraktur. Ja. Typ. Och det är väl sånt som kan kännas hur lugn som helst en vanlig dag om du inte tränar. Men så fort du liksom ger en lite vikt på, eller anstränger det benet, så tror jag man får ont direkt. Och du vet, det kan börja svulla. Men, så här. Så att, det är nog en jobbig skada om man inte läker ut den fullt.
Jag tror att den här segern, även om det är mot Luton, så tror jag den här segern
betyder, vad man tänker.
Ja, betyder så mycket för City, för Pep, för spelarna. För att när du har en spelare som Haaland eller som Salah som betyder väldigt mycket i ett lag, så är det sån stor skillnad på att om de har haft en liten skadekänning och startar på bänken, eller de ska sitta bänk den här matchen, än att de inte är med alls. För sitter de bänk så känner nog ändå spelarna på planen att går det inte riktigt, riktigt som förväntat.
Då finns han där.
Då finns han där. Att kasta in. Mm. Och då vet man att så här, det kan vara räddaren i nöden.
Mm.
Men att mentalt gå ut då mot Luton här och veta att ej, det finns ingen Haaland. Det finns bara vi har knappt någon bänk. Vi måste lösa det här. Och att de löser det på det sättet att de gör. De ligger under med 1-0.
Mm.
De vänder. få självförtroende tror jag kommer göra dem jäkligt gott inför den här matchen där förmodligen då alltså Haaland kommer inte vara med i den matchen heller, så jag tror att de kommer gå, alltså de kommer städa av Crystal Palace.
Jag tror Haaland är med på bänken.
Du tror det? Mm. Ja, du har ju sett videos. Och söndagen då, Arsenal Brighton 15-0, men sen då har vi ändå helgens gigantmöte. Ganska avgjort på förhand, säger jag. Men det är Liverpool, Manchester United på Anfield Road.
Några gånger, inte gällande de här två lagen, men när Chelsea skulle ta emot City så sa vi att det inte var en idé att prata om det ens. För att det skulle
det var Petter Landén som sa det.
Ja, och jag var ju också lika likställd inför det. Och det blev fyra lika. När Petter var här mot City så var det samma känsla. Eller när Per var här mot inför City-matchen Tottenham City så var det samma känsla från hans håll. Det blev 3-3 till slut. På ja, det temat med den här, så ska vi inte räkna
med den här backlinjen,
Man United med Amrabat och Vigge.
Det kommer ju bli någon sorts fembackslinje historia. Med alltså, flytta ner Amrabat. Men så alltså, fattar du, hör på det. Amrabat, Evans, Lindelöf.
Nej men alltså, jag är ärlig. Jag hade gett United något litet hopp. Om det fanns en historia av att de brukade göra bra resultat på Anfield. Att alltså, Liverpool har något litet spöke hemma mot United. Men det är ju raka motsatsen. Sen kanske det inte blir en 7-up den här gången. Men Klopp vilar ju ändå spelare ikväll. Alltså Alisson tror jag inte ens åker med. Salah åker inte med. Van Dijk åker inte med. Trent åker inte med. Så han vilar ju. Det kommer ett par utvilade gubbar på söndag. Väldigt mysigt. Det hade varit skillnad. Förstår du nu om vi hade spelat Champions League och det var en avgörande match för att ta sig vidare i gruppen. Ibland är det bra att spela i Europa League, Victor, eller hur?
Victors hopp i ögonen, om de inte redan var släkta, så släktes de ännu mer nu.
Bara att oddset sjönk på Liverpool. Fem Maguire drogs i ljumsken. Alltså det är helt sjukt. Okej, Bruno. Eller de bara, hey, Maguire är inte med. Vi sänker oss. Det är godnatt. Alltså det är så jävla mörkt.
Alltså ja, det kanske, ja, det är så.
Ska den spelas match eller bara walk over är mer smärtfritt än
vad som kommer att spela. Nu kommer med den fan, alltså Victor, det är ju lite kul ändå. Det är helt sjukt. Bra, allt annat än en 3-0-seger är jag besviken med, måste jag säga. Jag tror vi hamnar där någonstans.
Ja.
Men det var i alla fall Onana där bak som försökte lura Kingsley Coman var bollen skulle hamna.
Fan vad snygg den passningen var dock. Han skickade till, när Onana skickade den där långbollen på Dalot. Uh-huh. När han inte riktigt fick med sig den. Där är han ju fin, va?
Spelade från glimtarna man tog med från matchen.
Men långbollarna på Höjlund ser det framåt på söndag.
Ja, så är det. Om han spelar. Nej, men jag tycker vi rundar av. Jag har inte så mycket mer att tillägga.
Famous last words från Victor. Vad blir det i matchen?
Det blir ett. Ja, just det. Jag säger Liverpools resultat först då. 3-1.
Blir det ändå med heden i behåll då.
Ja, det är bättre än en walkover.
Walkover.
Ja, men tack för idag då, hörni.
Ja, tack.
Vi kämpar vidare.
Vi kämpar vidare. Ja,
nästa vecka är vi tillbaka. Då ska vi faktiskt prata upp julaftonsfotboll.
Oh, Wolves.
Oh, det är ju historiskt. Det var man ju, det har aldrig hänt så. Det ska bli, jag vet inte, har det hänt någon gång? Alltså för jättelänge sedan kanske det har spelats fotboll.
Ja, kanske.
Engelska högsta divisionen på julafton. Men i alla fall inte under Premier League-eran, tror jag.
Nej.
Så vi sitter och torkar sina tårar.
Ja, men jag ska.
Och glädje.
Alltså, glädje. Ja. Det var roligt.
Ja, kul att du kunde ha kul idag i alla fall. Tack till alla som tittar, tänkte säga, som lyssnar. Big Six är ju såklart tillbaka på måndag igen. Ha det så fantastiskt fint och hoppas det går bra för era lag i helgen. Hej då!